Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll.
Benvenuto a Mafia Poden.
Den amerikanska flottans hemliga pakt med maffian har namnet Operation Underworld, där staten inte hade någon annan utväg än att kontakta maffian för hjälp med andra världskriget. En av nyckelpersonerna i dessa operationer är maffiabossen Charles Lucky Luciano. Från en hamn i Frankrike kastar det nya skrytbygget av det lyxiga fartyget Normandilos för att göra sin första jungfruresa. Året är 1935 och destinationen är New York som ligger på andra sidan Atlanten. Det stora fartyget är 313 meter långt och kunde ta emot 1972 stycken passagerare, och besättningen bestod utav 1345 personer. Normandie var det största fartyget i världen då och hade en marschfart på 29 knop, vilket gjorde att det kunde köra över Atlanten på bara 4 dagar. Normandie slog rekord redan på sin jungfruresa. Fartyget Normandie var fransk ägt och låg i New Yorks hamn vid år 1940. Det skulle inte få göra några fler resor då US Coast Guard tog fartyget i förvar, då Frankrike hade blivit ockuperat av Nazi-Tyskland. Ett år senare så slog japanerna till mot Pearl Harbor på Hawaii, som gjorde att USA gick in i andra världskriget på det allierade sida, som bestod av flertalet länder. Och två utav dem var England och Frankrike. Den brutala Pearl Harbor-attacken skakade om hela USA och satte landet i chock. Självast USA hade blivit attackerade och lamslogs till havsflottan som låg i Pearl Harbor. Efter attacken förlorade och skadades många USAs flotta, och de bestämde sig för att bygga om det fina lyxfartyget Normandie till ett transportfartyg. Renoveringen sattes igång och fartyget byggdes om och kunde få plats med upp till 10 000 soldater. Man döpte om Normandie till USS Lafayette. Fyra dagar efter Pearl Harbor-attacken så förklarade Tyskland och Italien krig mot USA, och samtidigt vid den amerikanska gränsen mot Kanada i Dainmore, som ligger i ett område som kallas för Lilla Sibirien. Där avtjänar maffiabossen Charles Lucky Luciano sitt långa fängelsestraff. Året 1942 sänkte nazisterna runt 20 stycken båtar utanför New Yorks kust, och ett av de skeppen sänktes bara 9 mil från Long Island. Nu blev New York-borna nervösa och även USAs flotta. Man undrade då hur tyska ubåtar kunde hålla till utanför New York och klara sig med förnödenheter när de var så långt hemifrån. Man började spekulera i om det var amerikanska fiskebåtar som åkte ut och gav dem förnödenheter. Flottan trodde att det kanske var gamla spritsmugglare som jobbade på fiskebåtarna, och för att de ofta var sugna på att tjäna lite extra pengar. Den som fick uppdraget av flottan att undersöka saken var kapten Roscoe McFall.
Den 9 februari samma år så var renoveringen av Normandie nästan klar. Då utbröt det en brand ombord. Det var en tjock rök som svepte in över Pier 88 i Manhattan. Brandmän och brandbåtar försökte släcka branden. Men med allt vatten som användes till att släcka branden rann ner i båten, vilket gjorde att den fylldes med vatten och sjönk. Efter den här katastrofen så visste man inte riktigt vad som hade hänt. Många trodde det var tyska spioner som hade infiltrerat besättningen och anlagt branden för att sabotera. Förlusten av fartyget tog hårt på USA för att New Yorks hamn var deras starkaste och säkraste hamn och att den nu kanske har blivit infiltrerat gjorde att de måste få tag på de tyska spionerna. En utredning startades och det visade sig att branden orsakades av en arbetare som svetsade och att en gnista hade råkat antända några flytvästar. Men flottan ville inte riktigt tro på det och fortsatte med sin teori om tyska spioner. De trodde att spioner hade infiltrerat hamnen och gått ombord och anlagt branden. Men eftersom man aldrig trodde att det som hade hänt i Pearl Harbor aldrig skulle ske så visste man inte riktigt. Det kunde säkert vara spioner. Redan i början när USA hade gått in i kriget så hade tyskarna sänkt runt 150 skepp utanför den amerikanska östkusten, vilket den amerikanska regeringen inte ville skulle komma ut i det offentliga för att göra folk oroliga och panikslagna. Drygt en månad senare skickade Captain McFall ner sina utredare till fiskehamnen för att ta reda på mer info om fiskebåtarna hade spioner eller om det var fiskemännen själva som kanske hjälpte de tyska ubåtarna med förnödenheter. Men hamnarbetarna och fiskemännen sa inte ett ord då de inte litade på folk i uniform. Det enda de fick reda på var vem det var som styrde i hamnen. Det var Joseph Lanza som var medlem i Luciano-familjen.
Den 7 mars hölls ett möte mellan kapten McFall från flottan och New Yorks distriktåklagare Frank Hogan och även chefen för New Yorks bedrägerikontor, Murray Gurfein. De diskuterade hur de skulle få mer information ifrån de misstänkta fiskebåtarna som man misstänkte kanske hjälpte tyskarna. Men eftersom att de inte hade lyckats tidigare att få tag på information och att infiltrera hamnarna så hade de bara ett val kvar, att kontakta maffian. Men de visste inte om maffian var villig att samarbeta. McFall tilldelade jobbet att kontakta maffian till befälhavare Charles Heffenden som jobbade för ONI, som är en förkortning för Office of Naval Intelligence. Heffenden, som fick uppdraget att kontakta maffian, rekryterade i sin tur egna agenter som skulle smälta in bland hamnarbetarna. Han rekryterade 3 stycken italienare som hade siciliansk accent för att smälta in och för att lättare få information. Han styrde sin operation från ett välkänt hotell i New York. Heffenden fick tips från Murray Gurfein att de skulle ta kontakt med Joseph Lanza. Med en järnhand styrde Lanza över Fulton Fish Market som låg bredvid Brooklyn Bridge och var östkustens största fiskmarknad. Han bestämde över fiskepriserna och fiskebåtarna, så Lanza var vägen in till att få kontakt med fiskemännen. Lanza gick med på att hjälpa flottan och ordnade så att agenterna kunde komma in i hamnen. Han såg åt fiskemännen att de skulle hålla utkik efter ubåtar och om det var någon okänd som ville köpa fisk och bränsle. Heffenden placerade ut radioutrustning på fiskebåtarna så att de skulle se något kunde de direkt kontakta honom över radion. Nu hade Häfenden kontroll över fiskebåtarna och ville även lyckas komma in bland hamnarbetarna som höll på med laster för att kunna spana om det fanns några tyska spioner där. Men det var inte Lanza som styrde över det området, utan det var den fruktade maffiabossen Albert Anastasia, som kallades för The High Lord Executioner. Han som var ledare för den fruktade lönmördarorganisationen Murder Inc. Han styrde över hamnarbetarnas fackförbund, vilket gjorde att han kunde säga till arbetarna att det skulle gå ut i strejk om man inte fick som man ville. Det är en väldigt stor makt, då import och export var en stor business i New York. De behövde honom för att kunna föra vidare operationen. Men Lanza ville inte lägga fram förslaget till Anastasia, då han var vida känd för sitt heta temperament. Och Murder Inc-bossen skulle förmodligen inte gilla att Lanza samarbetade med den amerikanska staten och var rädd för att det då skulle sluta illa för honom. Så Lanza sa till Häfenden att om de vill komma in bland hamnarna så finns det bara en person som kan hjälpa dem med det. Och det var Charles Lucky Luciano, boss över Luciano-familjen, och sågs även som den mäktigaste maffiabossen i landet och som har varit fängslad i 6 år och fortfarande hade samma stora makt kvar.
Agenterna vart satta i kontakt med Lucianos vän och högra hand med Lansky. Lansky, som var en amerikansk patriot och jude, hade redan hjälpt till att hota och misshandla nazisympatisörer runt om i New York på egen hand. Han ville hjälpa till och förmedla vad flottan hade att erbjuda Luciano, då han ville att USA skulle åka och hjälpa till i Europa och ta död på nazismen och samtidigt få ut sin vän ur fängelse på köpet. Lansky åkte med Murray Gurfein till fängelset för att presentera förslaget till Luciano. Väl inne på fängelset så blev Luciano chockad över besöket som han fick. Han var inte van vid att få besök eftersom att fängelset låg så långt borta och avlägset. Luciano lyssnade på förslaget och de kom överens. Han dealade till sig en förflyttning till ett fängelse som låg mycket närmare New York City. Det var även nödvändigt för att Luciano skulle kunna vara med och hjälpa till så bra som möjligt med denna operation. Staten erbjöd ingen straffreducering utan bara att han skulle deporteras tillbaka till Italien, men kom till slut överens om att Luciano skulle släppas så fort kriget var över och då deporteras till Italien och aldrig mer få återvända till USA igen. Luciano accepterade dealen men var orolig att det skulle läcka ut att han samarbetade med den amerikanska staten. De andra familjerna som var med och styrde i New York kanske skulle tro att han angav information om dem för att komma ut från fängelset. Därför var det bra om han blev deporterad så inga misstankar skulle väckas. Nu när Luciano var med i Operation Underworld så fick Mary Lansky vara hans ögon och öron ute på gatorna. Han gav också tillåtelse till Lanza att få använda Lucianos namn när han gick runt och samlade information till operationen. Planen sattes igång direkt och den fruktade Albert Anastasia anslöt sig också. Med Anastasias stöd så skulle ingen våga ljuga eller undanhålla information bland hamnarbetarna. De satte genast ut maffiamedlemmar i hamnarna för att vakta och hålla koll. Maffian hjälpte även regeringen med att se till så inga fackförbund strejkade under tiden USA var i krig och att inga sabotage skedde eller stölder av arméns vapen. Allt som flottan hade försökt med i flera månaders tid fixade Charles Lucky Luciano på bara några dagar åt flottan. Nu var Luciano med i spelet igen och kunde få besök av sina maffiabröder, vilket gjorde att han hade full kontroll igen över New York. Maffian hade kontroll tillsammans med den amerikanska flottan, militären och regeringen att hålla koll på hamnarna i New York. Hamnarna var säkrade.
Den 12 juni 1942 så släpper en tysk ubåt av två grupper som har i uppdrag att sabotera. En grupp släpptes av i Florida och den andra på Long Island i New York. Deras operation hette Pastorius. Varje grupp bestod av fyra män, varav alla hade handplockats till operationen. Sabotörerna hade alla bott och levt i USA innan och några var till och med amerikanska medborgare. De hade blivit lovade bra jobb och pengar efter att kriget var slut och när nazisterna hade vunnit. Så sabotörerna hade fått gå en utbildning på 3 veckor utanför Berlin. Ledaren för gruppen var George Dash. Han hade jobbat som servitör i många år i New York och även tjänstgjort i militären. Men nu hade han och hans tränade grupp fått så mycket sprängmedel så att de skulle kunna sabotera olika mål under 2 års tid. När de klev i land på Long Island så grävde de ner sprängmedlet i sanden som de skulle använda till senare för att spränga olika viktiga militära mål, tågstationer, järnvägar och broar så att USA inte kunde hjälpa till i Europa. Men när de grävde ner så blev de upptäckta av en man från US Coast Guard. Han blev chockad då han såg det var några män i tyska soldatuniformer på stranden framför honom. De hade på sig tyska uniformer för att om de skulle bli upptäckta när de klev i land skulle det bli krigsfångar och inte anklagade som spioner, vilket skulle ge högre straff. Dash hotade vakten och mutade honom med över $200 för att han skulle hålla tyst. Vakten tog pengarna och sprang därifrån. Sabotörerna tog tåget in till Manhattan och checkade in på ett hotell. Det de inte visste var att FBI var dem på spåren, för att vakten som hade upptäckt dem hade genast kontaktat FBI. Men Dash hade börjat bli nojig och hade börjat ångra sig, så han pratade med sin ena kumpan om detta och de bestämde sig för att avslöja sin operation för FBI. Dash ringde in till FBI och angav sig och sina sabotörer. Men han möttes bara av ett skratt i andra sidan av telefonen när han väl hade bestämt sig för att ringa. FBI-killen som hade svarat trodde att det var en pundare som hade ringt och yrat. För det var många som ringde och prankade FBI under krigstiden. Så några dagar senare åkte Dash personligen till FBIs högkvarter och skulle ange sig och sina kumpaner. Men ingen trodde på honom denna gång heller. Då la han fram över $80,000 på skrivbordet framför dem. Det var hela operationens kassa. Agenterna vaknade till och reagerade och tog in honom på förhör. Efter det kunde de övriga sabotörerna gripas. Tur det för att deras första mål var att spränga Hell's Gate Bridge i New York. Det här är en av de största spiongripanden i USAs historia, vilket gjorde att man misstänkte att det fanns flera spioner i USA. Men Dash och hans kompanjon blev dömda till 30 års fängelse och de andra 6 sabotörerna blev dömda till döden och avrättades samma år i elektriska stolen.
USA ville attackera Italien för att deras fascistiska ledare Benito Mussolini samarbetade med Hitler. Amerikanerna ville som första steg genomföra sin attack via den italienska ön Sicilien, som är en av Medelhavets bästa strategiska krigspunkter. Det fanns kvar brittiska styrkor i Nordafrika som hade vunnit mot nazisterna i ökenstriderna. De var nu stridsklara och var redo för sin nästa landstigning som skulle bli på den östra sidan av Sicilien. Amerikanerna skulle hjälpa till att fria det italienska folket från Mussolinis styre. Problemet var bara att de inte visste hur de skulle genomföra sin landstigning på Sicilien. För det var 365 000 italienska soldater på ön, men deras vapen var omoderna, så tyskarna hade stationerat ut 40 000 soldater och runt 40 stycken pansarvagnar. Nu behövde de Lucianos hjälp igen, och med maffiakontakterna i Italien De visste att Mussolini hade startat ett krig mot maffian och fängslat massvis av mafioso-bossar. Flera av bossarna hade flytt till USA från Mussolinis styrkor som rensade upp på de italienska gatorna, och de hade säkerligen värdefull information som flottan kunde använda, misstänkte de. De kontaktade Luciano och undrade om han kunde hjälpa dem med information från de sicilianska medborgarna som befann sig i USA samt i Italien. Flottan ville ha vykort, bilder och kartor från Sicilien. Luciano sa att det inte var något problem då han hade goda kontakter på ön. Maffiamedlemmen Joe Adonis fick i uppdrag att samla in information till Operation Underworld. Han skickade hundratals sicilianare runt om i New York och som sedan fick gå till Haffendens hotellrum där de fick rapportera vad de visste och hade fått reda på som kunde vara användbart om Sicilien. Adonis själv hade goda sicilianska kontakter som kunde hjälpa till med användbar information och fick bland annat reda på att det fanns en sicilianare i New York som hade varit borgmästare i en av städerna på den italienska ön. De kidnappade den gamla borgmästaren från Sicilien och pressade honom på information. Operation Underworld gick över alla förväntningar bra och flottan hade nu koll på hamnarna och fått information om Sicilien och en rad olika namn på de som de skulle kontakta på plats, som var villiga att samarbeta med flottan. Allt detta tack vare maffian. Under tiden så hade England startat en egen militärisk operation vid namn Operation Mincemeat.
Med godkännande från Englands dåvarande premiärminister Churchill och general Eisenhower så gjorde de upp en psykologisk plan. Man började söka efter en kropp, ett lik som man kunde använda. Så man uppsökte en erfaren patolog som kunde ta reda på vilket lik man behövde för denna plan, som gjorde det ytterst verkligt att kroppen hade en dödsorsak som övertygade fienden om att det inte var iscensatt, utan att fienden hade turligt nog hittat en kropp som hade användbar krigsinformation som var till deras fördel. Ett lik hittades från en man som kunde användas, som var 34 år gammal och hade dött av en kemisk framkallad lunginflammation efter att ha fått i sig råttgift som troligtvis var från ett misslyckat självmordsförsök. Eftersom att konsekvenserna från råttgiftet hade gett denna unga man lunginflammation som sedan tog död på honom, så betydde det enligt patologen att kroppen hade vätskor kvar i lungorna, precis som hos en person som har drunknat. Så detta skulle göra att kroppens dödsorsak var drunkning och därefter kanske lura fienden att han hade dött av det. Och det i sin tur då kanske gjorde att dokumentationen han hade på sig vart mer trolig. De anhöriga som denna man hade var få. De tillfrågades diskret ifall kroppen fick lov att användas. Efter att ha lovat de anhöriga som de hade hittat så gick de med på att man skulle få använda kroppen om man lovade att aldrig avslöja hans riktiga identitet. Då skapade man en ny och mer trolig identitet som blev William Martin, som var född 1907 i Wales och var kapten i Storbritanniens marinkår. Personuppgifterna togs från en redan existerande person i den brittiska försvarsmakten, så att planen och identiteten skulle bli en mer trolig, samt att tyskarna kanske kunde kolla upp uppgifterna. Själva döden skulle se ut som en flygplanskrasch och att han hade drunknat. De skapade falska påhittade brev och uppgav falska planer att de allierade skulle landstiga på Sardinien och i Grekland. Denna plan skulle få tyska militärledningen att tro att amerikanerna och engelsmännen inte skulle invadera Sicilien, då Hitler hade placerat flera plutoner på Sicilien. Vinden är varm, men med inslag av kyla som sveper över havsytan. En ubåt går upp i ytan, utanför den kust som tillhör Spanien. Det är sent på natten och besättningsmännen på ubåten har i uppgift att forsla ut ett lik som de har ombord, som har förvarats i en väl försluten låda med is. Kroppen har varit död i månader, men har på effektiva sätt behållits i bra skick. Besättningsmännen var snart redo att föra ut den döda kroppen i vattnet. Kroppen var klädd i militär uniform från Royal Marines och de satte på honom en flytväst. I uniformen så hade de placerat ytterst viktiga och hemliga dokument angående landets militäriska krigsplaner, som skulle försöka lura den tyska militärledningen om deras planer. Luckan på ubåten öppnas och under stjärnhimlen skjuts kroppen ut i havet, ganska nära kusten, så att kroppen ska hittas både snabbare och lättare. För de räknar med att kroppen ska hittas, och det gör den bara efter 3 timmar. Om tyskarna gick på det som stod i dokumenten så skulle det kanske få tyskarna att ändra sin krigsstrategi och tro att de låg ett steg före och ge dem möjligheten att kunna vänta i ett bakhåll. Men eftersom att tyskarna och dess allierade säkerligen skulle förstå att britterna och amerikanerna skulle försöka ge sig på Sicilien på grund av dess strategiska punkt i kriget, lät då denna militäriska operation att börja planläggas. Spanien, som också var fascister, valde klokt nog att inte gå in i kriget, men var fortfarande allierade med Italien, som rapporterade direkt till Hitler. Så när den spanska fiskaren som hittade liket rapporterade till myndigheterna i den närliggande sydspanska kuststaden, så fick de tyska spionagenterna reda på detta. En spansk läkare undersökte kroppen, men gjorde aldrig någon genomgående obduktion. Man vet inte varför läkaren valde att inte göra det, men eftersom att de inte gjorde det så hittade de inte den rätta dödsorsaken, och det var precis det man ville. Men att han valde att inte göra det kan också ha haft att göra med att de hittade ett krucifix i silver runt halsen på den döda kroppen, som gjorde att man trodde att han var katolik. Man borde ändå upptäckt att kroppen saknade flertalet kännetecken som man ska ha om man har legat i vattnet i ett par dagar. Men denna kropp hade bara legat i vattnet i 3 timmar. Det gjordes flera saker för att förstärka förtroendet för den döda kroppen, som exempel att man la in en dödsannons i tidningen, och sedan så begärde den brittiska ambassaden i Spanien att Spanien skulle återlämna all dokumentation som funnits på den döda kroppen som de hade hittat. Det gjordes av Spanien, men man lade märke till att kuverten som dokumentationen låg i hade blivit öppnade och sedan försökte försegla dem så att man inte skulle märka att de hade blivit öppnade och garanterat var lästa. Men det var ju något som man hade räknat med, och i förhoppning om att tyskarna skulle gå på detta och att man fortfarande upprätthöll planen som beskrevs i den hemliga dokumentationen på kroppen. När Hitler ska ha fått denna information rapporterad till sig, så ska han till den första stund ha varit lite skeptisk till det, men sedan hade han blivit mer övertygad om dess verkliga fakta som det hade ingett. Mussolini ska ha fortsatt att vara skeptisk i detta efter att Hitler ska ha ändrat sig. Men Hitler flyttade och förstärkte sin militär i Grekland, Sardinien och Korsika för att förbereda sig för en invasion. De som kom på den här geniala planen var flera personer, men en av dem hette Ian Fleming, som senare blev känd för att ha skrivit böckerna om den berömda karaktären James Bond. Operation Mincemeat skapades för att bana vägen för amerikanernas Operation Husky i ett samarbete i en operation som hette Barclay.
Det var nu dags för flottans riktiga jobb att utföras i Operation Husky. Haffenden satte ihop små team av sina bästa agenter, alla med sina egna unika kunskaper, som till exempel språkexperter, analytiker, före detta poliser och en kassaskåpsexpert. De fick ju uppgift att infiltrera bakom fiendelinjen. Några timmar innan midnatt den 10 juli 1943 så skulle några fiskebyar på södra Sicilien strax vakna av att amerikanska flottan landsteg ön. Det var 180 000 soldater, 600 pansarvagnar, 14 000 fordon och 1 500 artillerier och Haffendens team av agenter. Operation Husky hade inlett. Agenterna var bland de första som landsteg och de tog sig snabbt in i terrängen för att börja sitt uppdrag. De bytte om till civila kläder och började med sin lista med namn som de hade fått från maffian i New York. På listan var det bara namn på olika sicilianska mafiosos och deporterade amerikanska maffiabossar. Agenterna hade ett namn på sin lista som de lyckades spåra upp. Det var en man som Luciano hade hjälpt fly ifrån USA till Sicilien då han hade blivit dömd till döden genom den elektriska stolen. Agenterna behövde hjälp att hitta italienska flottans högkvarter, så den deporterade gamle dödsdömde fången som agenterna hade lyckats spåra upp visade dem direkt var det italienska flottans högkvarter var. Agenterna var helt chockade över hur lätt det gick att få hjälp på Sicilien genom att bara säga Lucianos namn. Alla visste vem han var. Agenterna fick hjälp av några mafiosos att storma italienska flottans högkvarter. Agenterna gick in och maffian hjälpte till med supporteld. Löjtnant Alfieri som var med var expert på kassaskåp och sprängde upp det italienska flottans kassaskåp. Där inne hittade han hundratals hemligstämplade dokument och kartor. Den maffiaboss som bestämde och styrde på Sicilien var en äldre man med kulmage. Han brukade dra upp byxorna så högt så att de satt över naveln och på det synliga hängslen över skjortan. Han hade alltid tonade glasögon så man inte riktigt kunde se hans tungt hängande ögonlock. Han beskrivs ofta som en gentleman som hjälpte folk med deras problem som inte myndigheterna kunde hjälpa till med. Denna man hette Calogero Vizzini, men kallades för Don Calo. Han var boss över den sicilianska byn som hette Villa Alba. Det var han som amerikanerna skulle få hjälp ifrån, då han såg till att maffian vaktade viktiga vägar och hjälpte även amerikanerna att navigera genom den svåra bergsterrängen. Men italienarna bjöd knappt på något motstånd och kapitulerade, medan tyskarna som var kvar och stred tillbaka, medan de evakuerade tyska och italienska soldater tillbaka till fastlandet för att omgruppera sig. Nu var Sicilien befriad med knappt någon blodspillan tack vare bra planering och goda kontakter. Mussolini som hade jagat maffian och satt många av dem i fängelse eller dödat dem, var nästan klar med sitt uppdrag att utplåna maffian. Men när amerikanerna fick kontrollen så släppte de alla mafiosos ur fängelset. Flottan rådfrågade prästerna i kyrkan vilka de skulle välja som borgmästare. De sa direkt Don Calo. Så Don Calo blev borgmästare över Villa Alba och de utsåg även andra mafiosos till borgmästare över sina byar. Maffian hade åter fått tillbaka sin fulla makt och de skulle nu bli starkare än någonsin. Lucky Luciano blev efter kriget deporterad till Italien enligt överenskommelsen och man kan läsa hans memoarer där han säger att det var han som hade vunnit kriget åt amerikanerna och det var han som hade saboterat fartyget Normandie. Men den riktiga sanningen kommer vi nog aldrig få veta.